Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan.
Ja, det är vi. Och idag ska vi göra ett kärt återbesök till Stigas mycket eleganta åkgräsklippare Park. Specifikt Park 500. Det är klipparen med äkta midjestyrning som på ett följsamt sätt ser till att trädgårdens rätta elegans upprätthålls hela säsongen.
Och Park är ju som vi brukar säga rhododendrons bästa vän. Alltså den snobbigaste gräsklippan. Tack vare just midjestyrningen. Där alltså bakhjulen hela tiden följer framhjulen. Som gör att klippningen runt både buskar och träd blir en lätt match. Ja, den är fantastiskt vacker den här gräsklippan. Det enda som saknas på den är en godsägare.
Ja, helt enig. Så gå nu in på stiga.com för att inspireras, se mer av den här klipparen Park. Som även den här sommaren kan bli din gode vän i trädgården. Så vi säger återigen ett stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till Stiljournalen. Jag heter Fredrik af Klerker och sitter här med Charles d'affaires
Philip Charles Strömbäck.
Exakt.
Charles d'affaires, det är alltså på svenska
Charles d'affaires.
Är det så?
Ja.
Där fick jag en riktigt liten. Vi börjar poddens avsnitt med en liten knäppning på
exakt.
Näsan. Och jag misstänker att det kommer fortgå.
Ja, det vet jag inte.
Jag ska
riktigt
få en annan knäppning.
Ja. Du kommer nog ställa en annan fråga också som jag tyvärr kanske inte kan svara på.
Möjligen. Du, hur är läget?
Det är jättebra.
Innan vi kastar oss in i dagens ämne, hur har du haft det sen sist? Du har haft en 40-årsbärs.
Ja, jag hade en liten 40-årsmiddag och det var väldigt trevligt.
Ja, det var det.
Du var i allra högsta grad delaktig.
Ja, det var jättetrevligt.
Och ett stort tack till dig.
Tack själv.
Och inte bara Filip var med och arrangerade, så jag fick en liten gåva, vilket var väldigt snällt.
Ja, berätta om den.
Nej, men det var väldigt många vänner.
Ja, det var jättemånga.
Som hade gått ihop. Och om jag förstod rätt så hade Andreas, Sveriges bästa klockperson, Andreas Weinås, varit delaktig i valet.
Han plockat den på någon form av auktion.
Ja, vilket är fantastiskt. Så det var en Oyster Perpetual Datejust.
Exakt.
Från 1977.
Årgångsklocka.
Ja, och med en liten gravyr på baksidan där det står "Håll stilen".
Ja.
Tack så jättemycket till alla vänner och Filip och alla vänner och Andreas.
Men en klädsam plagg, den klär dig väldigt fint.
Ja, den är väldigt trevlig, jag är lite kär.
Den kommer göra dig, den kommer liksom passa hela sommaren, känner jag.
Ja, och förhoppningsvis några år efter det också.
Det är tips, för övrigt ett tips till folk ju. Att med ganska enkla medel kunna köpa någonting rätt exklusivt till vänner. Det behöver inte vara så dyrt om man är många liksom.
Nej, och ni var ju 50 personer.
Ja, det är skitroligt ju. Och då, det blir inte så mycket pengar.
Och sen det roliga också så här med materiella önskningar,
ja,
är att det är så lyckligt för just en klocka.
Ja.
Det är ju något som många går och trånar efter. Och inklusive mig själv har ju varit så här liksom, ja. Jag blir lyckligare om jag får den där. Vilket är ju felaktigt i och för sig.
Felaktigt, ja.
Men man blir lite glad. Mm. Och det som är så skönt nu med den här otroligt att ha privilegiet att ha fått den här fina presenten,
ja,
är ju att nu är det helt utplockat ur huvudet.
Ja, det kommer nog tillbaka, ska du säga.
Jo, men
det dyker nog upp någon liten klocka där.
Nej, men jag skulle säga att det är rätt utplockat liksom.
Ja, vi får se om något år.
Jo, men vi kan inte
vi lever på det nu.
Vi lever på det nu.
Det gör vi.
Ja, men det är rätt skönt att ha en materiell önskan.
Jag håller med.
Nu är det bara jotten och planet kvar.
Ja, visst. De kan alltid bli större.
Ja, nej, jag skojar. Nej, men så tack för det och tack för alla som firade. Det var väldigt roligt.
Du, vad skulle jag säga? Vi ska ju prata idag om någonting som är...
Vi ska prata om att prata.
Ja, men exakt! Vilken bra poäng.
Ja.
Det är det de gör, de rackarna. Men vi ska prata om ett ämbete. Mm. Diplomatin, ambassadörskap, utrikesdepartementet. Och liksom, du brukar säga att det är... Vad kallar du det?
Ja, adens sista utpost.
Ja.
Ja, men det är Bukowskis och UD.
Ja, men precis. Anrika korridorer, välklädda människor, ja. högre utbildning, sofistikerat lingo, sitt liksom latinska citat, resor till konstiga länder och pass som har diplomatstatus.
Ja, och det är ju också, alltså, av alla olika departementen som finns i en, vilken stat du än
ja.
Är i, så har ju den alltid varit den elegantaste.
Ja.
Just för att du krävdes väldigt ofta extrema sociala kunskaper.
Det krävdes någonting förutom din högskoleexamen.
Exakt, för att du skulle kunna
ja.
Mer för, men det lever ju vi är så bra på att operera, kirurgiskt operera bort såna här grejer i Sverige.
Ja.
Men utomlands lever det ju kvar i allra högsta grad.
Men tror du inte även i Sverige att om du tittar på de anställda på UD jämfört med de andra departementen så har de en högre andel av de här lite mer socialt skillade människorna?
Så är det. Och ambassaderna, eller framförallt residenserna, det är det. Man blandar ofta ihop residens och ambassad.
Ja.
Och residenserna som är ofta där representationen faktiskt sker.
Mm.
Och på ambassaderna så yrkesarbetar man dagtid.
Ja.
Så är ju fortfarande väldigt elegantare. För varje land vill ju att det landet ska framstå. Alltså att ens eget land ska visas från sin bästa sida.
Ja, om man backar bandet till begynnelsen. Det är väl fortfarande representation det handlar om. Öppna dörrar och att företräda landet i ett annat land.
Ja, egentligen är det ju så här.
Därför, och utfärda pass.
Ja, ja, men alltså från början får du tänka på det. För vi tittar ju på det här ur ett perspektiv. Att det finns internet och telefoner och så vidare.
Mm.
Det, och det är ju rätt nyligen som det är påkommet.
Ja.
Innan så, därför den riktiga titeln för en ambassadör är alltså ambassadör extraordinär plenipotentiär ja, eller extraordinär plenipotentiär ambassadör, minister.
Varför ger vi oss in i den här förvecklingen och vad spelar det för roll?
Jo, därför det här med plenipotentiär betyder befullmakts intygad, befullmäktigad.
Ja, det är alltså,
alltså du
jag har fullmakt för landet. Jag kan skriva på papper och landets vägnar i ett annat land.
Ja, vad som helst. Du har full. Och idag så har man ju gått förbi den. Alltså så har det blivit mer vanlig representation.
Ja.
För att det är lättare för idag för en statsminister att ringa upp en statsminister.
Ja.
Eller en kung eller vad det nu, president.
Men det är fortfarande så, rent formellt så är det fortfarande så att ambassaderna i, vad har vi, 90-tal eller något sånt där? Har vi?
104.
Ja. Det är fortfarande vad heter det, myndigheter. Alla, var och en av dem är myndigheter. De är myndighetschefer, de är utlandsmyndigheter. Och det är ju, då har de ju, en ambassadör har ju samma formella status och titel och säkerhetsklassning som, som vilken myndighetschef som helst.
Så är det absolut. Och
eller?
Jo. 100% och ambassadören, om ingen stor förändring har skett här, har ju, som du säger, mandat att skriva på ett papper.
Ja.
Åt sitt land.
Ja, precis, ja.
Krigsförklaringar och sån här trevlighet.
Nej.
Men det gör
har ambassadörer startat krig?
Nej, inte startat krig. Då har de ju fått order.
Att göra det.
Att göra det.
Ja.
Eller att lämna över en formell krigsförklaring och sen utrymma ambassaden.
Ja. Varför snackar vi om det här idag överhuvudtaget? Det har ju för fan...
Jo, men vi ska ju glida in på det här. För det vi vill snacka om, vi ska ju inte titta här och snacka politik.
Nej.
Vi ska ju snacka allt som är elegant med diplomati.
Ja.
Det är det vi ska prata om.
Vad är det första som slår dig när du tänker på det som är elegant då?
Ja, det absolut första, det är diplomatuniformen som är så snygg så att det är larvigt.
Såklart. Och berätta om den här jävla uniformen.
Nej, men det är inte så mycket att berätta. Hur lång tid hade vi på oss?
Ja, jag vet inte.
Nej, men det så här. Diplomatuniformen. Väldigt många länder har fortfarande en aktiv diplomatuniform. Så när det är frack eller så vidare så används den.
Vem använder den?
Ambassadören.
Bara?
Nej, jag tror den går ner till, alltså du har ambassadör.
Vi måste börja spela in senare på eftermiddagen så att din lunch har hunnit landa ordentligt i magen så att det slipper liksom komma upp som en sån här luft. Nej, det är vattnet.
Det är vattnet.
Ja.
Ja. Men det är ambassadören, jag tror även Kerstaffern, Envoyer och ambassadråd på vissa ställen kan ha en uniform.
Hör ni så slentrianmässigt, han bara slänger titlar på oss.
fast det är ju vanligast att bara ambassadören. Jag skulle hävda också att den ambassadören i Sverige som har den vackraste uniformen är spanska ambassadören och använder den mest frekvent också.
Okej, okay. Hur ser den svenska ut?
Den svenska ser ut ungefär som kammarherruniformen.
Fast
den är stängd över bröstet och helt förgylld.
Men det var det första du kom att tänka på, det var den här själva uniformen.
Ja, därför att den används fortfarande idag.
Ja.
Men vilket folk inte tog, men idag används den bara vid introduktion av främmande sändebud. Som är en väldigt elegant ceremoni som vi har i Sverige.
Introduktion av främmande, det låter som att det kommer någon med en trumpet. Ja, men och påkallar uppmärksamhet och säger att nej, kommer någon?
Det kommer en ny ambassadör till Stockholm.
Alltså som ska flytta hit?
Som ska flytta hit.
Kommer den, är det när det kommer nya länder på kartan eller? När kommer den nya ambassadör?
Ja, var fjärde år oftast.
Så nej, du menar att det väljs in en ny ambassadör?
För, ja, ja, inte väl tillsätts.
Ja.
Det är inget valämbete.
Ja, tillsätts, ja. Ja.
Och så det sker ju väldigt ofta eftersom det finns ett hundratal ambassader i Stockholm och så byts de ut hela tiden. Och då åker de ner till hovstallet.
Ja.
De blir hämtade med bil först, där de är. Så ner till hovstallet. Och så är de riktigt fina så får de åka häst och vagn från hovstallet upp till slottet.
Ja.
Och då blir de mottagen av en från UD utskickad introduktör av främmande sändebud.
Ja.
Och det är oftast en gammal, högt uppsatt diplomat.
Ja.
Och då har han ambassadörsuniformen på sig. Det är synd bara att man inte använder den här uniformen även i ämbetet när man är utskickad på ambassaden.
Fast det skulle bli lite stelt väl? Du har väl oftast vanliga möten med vanliga...
Ja, men inte till vardags alltså.
Där skulle du ha den då?
När du är i frack, vilket är trist. Medan spanjoren har uniform.
Ja.
Även ryssarna har ju fan
en uniform. Det borde vi kunna uppmana om att förändra. Det kan väl inte vara världens svåraste grej? Det står säkert i något
protokoll att
de... Nej, det står säkert i något protokoll att de ska ha det.
Ja, men det är, alltså, det är aldrig så här officiellt borttaget, utan det är ju mer bara att så gör vi inte längre.
Varför inte?
Ja, jättekonstigt.
Sånt där fattar inte jag, det kostar ingenting.
Nej, jo, den kostar ju 40 000 köp och sådär.
Men herregud, det kostar ingenting och det är ju väldigt mycket brand value för Sverige.
Sjukt mycket brand value. Och det finns ju konsuluniform och det finns NVG-uniform och alla är jättefina.
Vi skiter i titlarna, jag låter det passera for now.
Så det var det första jag tänker på.
Mm. Vad härligt.
Ja.
Du tänkte inte fråga detsamma till mig, nej? Utan jo, du vill kasta det dig vidare i något papper eller något?
Nej, vad är det första du tänker på när du tänker på diplomati?
Jag tänker på Carl Bildt.
Ja.
Jag tänker på liksom svunna tider om internationella relationer som var viktigt. Mm. Svenskt näringsliv kopplat till politik, öppna dörrar och sådana saker. Som jag inte
det var mycket
riktigt...
bättre tanke än min, måste jag säga.
Ja, men jag tror inte riktigt att det finns ett likadant behov idag som det fanns för.
Ja, jag tror tyvärr att du har rätt i den.
Det finns så himla många andra sätt att knyta kontakter i nya länder.
Och kommunicera på...
Ja, jag tror. Men det är väldigt trevligt. Och så tänker jag lite på den här elitismen. Som är bra och dålig.
Mm.
Det finns någonting väldigt fint med så här, att folk är så otroligt stolta över att ha gått diplomatprogrammet och liksom blivit antagna till UD. Och det är något väldigt, väldigt fint i det. Den här prestigen och stoltheten. För det föder ju stolthet.
Mm.
Och stolthet över sitt land. Fattar vilken fin grej. Mm. Och de tar sitt uppdrag på yttersta allvar.
Mm.
Ganska få jobb som folk tänker så. Det tycker jag är coolt, men kan också bli lite bajsnödigt.
Ja, men det är ett av världens lökigaste jobb antagligen att sitta och jobba på en jätteambassad i något otroligt varmt land i Sydamerika och har ofta stor pool och grejer. Och,
säkert skitsoft.
Ja, och så allting går... Alltså, det lökigaste är väl att jobba i ett land där allting går bra.
Där allting redan funkar.
Ja,
där det finns massa folk.
Det är ju bara representation och...
Och man är femte sekreterare, eller vad heter det? Ge oss nu, om vi dyker in på ambassaden och försöker ge oss kast med rangen.
Ja, men det är en snårskog det där. Så att,
är det det? Vi ska passa oss.
Nej, men vi kan säga så här. Under Wienerkongressen 1814,
ja,
efter Napoleonkrigen, så redde man ut de här begreppen.
Mm-hmm. På franska uppenbarligen.
Ja, och det är då ambassadör.
Ja.
Där i rangordning.
Det heter det på franska också, ambassadör.
Ambassadör.
Ja.
Ja, ambassadör, envoyé, ministerpresident och charge d'affaires. De fyra var ju toppen då.
Okay.
Och sen så höll det hela vägen fram till 1961. Då man hade inte Wienerkongressen utan Wienerkonventionen.
Kubakrisen.
Nej, men Wienerkonventionen.
Ja.
Och då blev det ambassadör, envoyé och charge d'affaires. Så man tog bort egentligen ministerresidenten bara.
Okej.
Okay.
Vad gör de där olika då?
Det är en väldigt bra
fråga. Är det det? Du kan bara titlarna.
Nej, nej. Självklart vet jag ju vad en charge d'affaires
gör. Vad gör en charge d'affaires?
Namnet betyder till att börja med.
Jag tänker på Claes de Frère eller vad det heter.
Ja, Claes de Frère. Men det är alltså från franskan då. Det betyder som fått i uppdrag att sköta statsärenden.
Ja.
Och det är egentligen den som är alltså... Du är en vikarie.
För
ambassadör.
Ambassadören.
Ja.
Okej.
Okay. Alltså
ställföreträdande ambassadör. Ställföreträdande ambassadör, inte kronprins. Det är den som är efterträder. Ställföreträdande.
Ja.
Kan du något om alla de här första sekreterare, andra sekreterare och sånt?
Nej.
Jag tänker om det är en direktöversättning.
Ambassadråd menar du?
Ja, men jag tänker om de är direktöversättning av det där. Om någon av de titlarna egentligen är något av det där på svenska.
Det är det säkert.
Det gäller hur, det kan vara något sånt va?
Det låter faktiskt väldigt
troligt.
Troligt.
Ja. Men är det det som är det lite eleganta med diplomatin, att det är en egen liten hierarkivärld, en egen liten titelvärld och en svunnen tid på något
ja,
sätt.
Ja, och fortfarande en värld där du kan få väldigt tjusiga titlar. Utrikesministern idag har ju fortfarande världens, Sveriges snyggaste kontor. Ja. Statsministern sitter i något tråkigt sån här IKEA-kontor.
Det är ett otroligt hus. Och det kontoret ligger på hörnet ut mot slottet, va?
Jag tror det. Och det är så här, han eller hon har ju fortfarande 1700-tals skrivbord,
ja,
och stora träpaneler. Ja. Och när Bildt var utrikesminister så hade han papperskartor uppställda runt hela, i hela rummet och på golvet. För,
med sådana här nålar med utposterna,
ja, och så han, träpekpinnar så han kunde stå. Så här lite James Bond-filmsaktigt.
Ja, men säkert olika nålar. Det här har vi våra utposter. Här
ja, och här händer det här, ja, nu. Och hur går det i Syrien? Och
men det är ju häftigt ju.
Det är skithäftigt.
Skithäftig grej.
Ska vi prata om var de bor först lite grann?
Ja, ja, ja. Vi pratar om precis vad du vill.
Ja.
Jag lyssnar.
För det är också elegansen som man tänker så här. Nu lever jag i min egen lilla värld här. Men det kanske ni redan visste.
Ja, du.
Att,
berätta om den lilla världen.
Nej, men därför traditionsenligt så de finaste ambassadutnämningarna att få.
Ja.
Är ju självklart här, USA, London, Paris. Och,
ja.
För att det är de största länderna och Moskva kanske. Men i Sverige är det även Helsingfors.
Ja.
Är ju väldigt fint.
För att det är så nära.
För att det är så nära och det är vår historia är så djup. Och där ligger ju också, det är Sveriges största ambassad, alltså residens. Ligger ju bredvid presidentpalatset i Helsingfors. Det är ju lika stort i stort sett som presidentpalatset.
Mm.
Vilket är ju lite härligt.
Ja, det är verkligen häftigt.
Och där kan jag tänka, och det, alltså, när en till en finsk
det var president. Väl var det en gåva till oss efter att Kronstedt slarvade bort vårt liksom Finland?
Den fanns nog redan där som någon sorts generalguvernars byggnad. Jag tror att den är, ja, den är väldigt fin i alla fall, den byggnaden. Och där är också så här hur diplomati fungerar. Är att det första statsbesöket som en nytillträdd svensk konung gör,
ja,
är till Finland.
Ja.
Och det första statsbesöket som en nytillträdd finsk president gör är alltid till Sverige.
Okej.
Okay. Så det är också hur, ett bevis på hur nära vi står varandra.
Jag är så förundrad över såna här grejer. Står det i någon regelbok eller det bara är så?
Jag misstänker att det bara är så.
Visst är det så? Det måste finnas massvis med sådana subtila grejer som bara är.
Ja, och de här statsbesöken finns ju på YouTube om man vill titta. Och du kan titta både kungen men framförallt kungens farfar.
Ja.
När han var över första gången då. Och då hade vi ju en rätt stor svensk flotta. Mm. Han flyger inte över, då åker han ju över med hela svenska flottan.
Det gör man allihop.
Ja, och lägger till i Helsingfors.
Hela gänget.
Och då hade de ju, då var det ju massa ceremonier och middagar. Men så var det framförallt en middag på den största båten som jag inte kommer ihåg vad den hette.
Svensk båt.
Ja, och det är ju så läckert, vet med alla amiraler. Och då är det bara ambassadörsuniformer och kungliga. Det är otroligt läckert.
Men det kan väl inte finnas på YouTube?
Jo.
Film?
Ja.
Och det, när kollade du på detta senast? I lördags typ?
Ja, typ.
Det är så sjukt att du hittar, att det ens finns på YouTube. Det finns det en publik på YouTube för det här, förutom du?
Ja, de har ju inte.
Hur många,
har
inte hur många, views, hur många views har
de? Ja, de har några tusen, tror jag. Och där har du också, alltså, ytterligare ett tecken på hur diplomatin är vacker. Alltså när Gustav III skapade riksdagens högtidliga öppnande.
Ja.
Så är det en väldigt komplicerad placeringsrangordning.
Såklart.
I rikssalen då. Och då sitter alla korps diplomatik sitter ju på ena sidan, det vill säga diplomatkåren. Och då endast, för på den tiden så var det ju bara män som var diplomater.
Mm.
Men alla fruarna satt längst fram. Och männen satt bakom, för Gustav III tyckte männen var så fula.
Alltså, jävla geni.
Han ville ha prakt längst fram.
Geni?
Och, ja, klänningar och...
Va?
Ja.
Alltså sånt geni.
Ja, så jävla och det är uttryckligen för att han tyckte att det var fult att titta på männen.
Det är ju helt rätt.
Ja, jag tycker det är rätt roligt. Och där också öppnade man ju riksdagen.
Det är ju fulare. Eller det är väl ja, liksom...
Att vår... Sveriges relation till främmande stater är god.
Mm.
Så öppnar man, tror jag. När den då är god.
Vad gör man när den inte är god?
Ja, då tror jag man krigar.
Man inte ha något öppet.
Sen har du ju... Alltså de två flottaste, eller de fyra flottaste ambassadörerna, eller ambassad...
Men vänta, förlåt, vi stannar i Finland. Där ja, bor alltså ambassadören.
Han bor där, ja.
Det är residenset, vi pratar om det som låg bredvid palatset.
Ja, det är residenset och ambassaden.
Ja, okej, okay, det är ett och samma. Ja. Ja. Mm.
Men den brittiska ambassaden i Tokyo,
ja,
så finns det en myt som säger att... därför den är 35 000 kvadratmeter tomt.
Åh, helvetes jävla!
Mitt i Tokyo. Och de har ju haft det sen brittiska imperiet innan. Alltså jag tror fastighetspriserna i Tokyo är rätt höga. Framförallt på marknivå.
Mm.
att de skulle kunna betala av statsskulden mer eller mindre om de sålde den här ambassaden.
Herrejävla, vilket är lite kul. Vilken property.
Det är ju faktiskt helt sjukt. Sen har du Winfield House i London. Och där är också intressant. Vet du, om du blir ambassadör och tillskickad till London. Mm. Då är du ambassador to the court of St. James. I den officiella titeln.
Jaha.
Inte till England eller Storbritannien, utan ambassador to the court of St. James. För att, lång historia, men för att de, hovet flyttade runt så mycket och höll på. Så ja, men nu sätter vi att det här är där huvud. Det är ingen som har bott där.
Nej, jag förstår.
Flera hundra år. Men då har USA Winfield House, ja, som är deras lilla barack där. Och den har en liten tomt mitt i London på 5 hektar.
Det är alltså 50 000 ja, kvadratmeter.
Det är helt rubbat.
Var någonstans i London är detta?
Det är Regent's Park.
Alltså ligger Regent's Park? Ja. Det är för fan mitt i London.
Det är mitt i London.
Är det själva Regent's Park?
Nej.
Det ligger vid Regent's Park.
Ja, 5 hektar av skog och ett hus i mitten.
Jävlar vad sjukt.
Ja, så jag tänker det var. Och Sverige är liksom inte, alltså det är klart sådana här
jag
grejer.
Tänker mig så här, finansdepartementet i det landet går och sneglar lite på balansräkningen då och bara, hörni, kan vi göra någonting av den här?
Ja, men jag tycker det är jävligt häftigt. Och sen har ju den brittiska ambassaden i USA som är byggd 1925 och färdigställd 1928. Mm. Och det som är nästan komiskt här, för brittiska imperiet var ju som absolut störst 1922 till ytan. Mm. Så här, samtidigt som de byggde det här byggde de också ett jättepalats, alltså Governor's House i Indien. Som är den sjukaste byggnaden. Det är som Rumäniens People's Palace. Och sen tog det ju 20 år så gick allt åt helvete. Mm. Det är så, ja, när lilla ön har absolut fetaste ambassaden.
Ynglat av sig lite.
Ja, i hela USA.
Och sen, men och det här bor då de här ambassadörerna?
Ja, det är residensen jag pratar om.
Det är jävligt coolt.
Ja, alltså. Men de är coola. Alltså.
Det måste man ändå väga in. Oavsett hur lite fåfäng man än är så måste man väga in det som en perk. När du får erbjudandet om ett jobb så måste du väga in det som en perk i ditt jobb att få bo så.
Ja, men det är klart. Blir, framförallt de här stora länderna. Blir du ambassad, brittisk ambassadör i Washington. Du har inga utgifter på 4 år överhuvudtaget.
Nej.
Du har full personal. Jag kan tänka mig att det jobbar 20 personer i huset bara med att se till att den här ambassadfamiljen mår bra och allting funkar. Och du blir dessutom, vad är det du blir? G-C-M-G.
Alltså G-C-M-G.
General. Grand Cross of the Order of St. Michael and St. George. Blir man ju
ja, det blir man ju
när man, nej, men som ambassad.
Men du pratar om England hela tiden. Det blir man ju inte som svensk
ambassadör. Nej, men som brittisk ambassadör i USA eller brittisk ambassadör i Paris eller Moskva, så får man det.
Jag förstår,
ja.
Om vi landar tillbaka i Sverige, ja. Jag vet att du tycker det är tråkigt och puttinuttigt och litet och svennebananigt, men ja, vi kan väl ändå hålla oss här. Jag vill glida in på de här hammarsköldarna och alla de här svenska härliga gubbarna.
Ja, svenska diplomater.
Ja. De som har byggt myten kring jobbet måste det väl ändå vara.
Ja, och har gjort avtryck,
ja,
i diplomathistorien.
Ja. Måste vi prata så mycket om själva gärningen?
Nej, den kan ju nämnas i vidfarten. Vi ska prata om hur de har klätt sig.
Ja, exakt. Ja.
Och jag har valt ut då, lustigt nog, ett gäng diplomater.
Innan vi går in på det, har de ett gemensamt, är det här en förutfattad bild jag har i huvudet, eller har de en gemensam feature att de är väldigt tunnhåriga och har backslick?
Backslick allihopa, men tunnhåriga, ja, hälften.
Nej, det var inget gemensamt.
Nej, gemensamt är ju mer att jag har valt ut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken.
Och hur många av dem har inte ett adligt efternamn?
1, 2, 3.
Ja.
Mm. Men då är det en av dem heter Wallenberg.
Ja, den är okej.
Okay. Ja.
Det är ju adligt i Sverige.
Ja, precis. Men jag tänkte så här, om jag läser upp alla namnen.
Ja.
Och sen får du plocka ut några.
Ja, visst, kör.
Så kör. Då har vi Raoul Wallenberg, Harald Edelstam, Folke Bernadotte, Dag Hammarskjöld, Sverker Åström, Willem Wachtmeister, Gunnar Hägglöf och Staffan de Mistura. Jag kom på det, vi får inte glömma det sen på tal om Sverige. Vi har inte gått igenom introduktionen av främmande sändebud tillräckligt väl.
Nej, det har vi verkligen
därför
inte.
Därför det är en av de elegantaste grejerna vi har i Sverige.
Jag ska påminna dig, Fredrik.
Ja, bra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En annan grej som jag vill snacka om är Folke Bernadotte. Jag gillar dels...
Jag älskar Folke Bernadotte.
Jag berättar lite om honom. Han har ju en egen myndighet idag.
Ja, Folke Bernadotte Akademin.
Ja, det är ju liksom en myndighet, ja, faktiskt.
Som jag har en av mina... Jag har ju någon sån här dröm som aldrig kommer uppleva. Det är att jag vill åka ner till någon öken och biståndsarbeta.
För Folke Bernadotte.
Ja, eller någonstans så tänkte jag att folk är bärna. Så jag har fortfarande en längst. Så fort det blir ett ledigt jobb där, ja, så plingar det till. Det är bara att du behöver så jävla mycket utbildningar och skit och, ja, sådär.
Det är aldrig för sent.
Nej, aldrig för sent. Men Folke Bernadotte var ju cool. Han gjorde ju verkligen något. Mm. Och sen så vill jag säga att vi har ju Raoul Wallenberg. Så har vi ju skapat ett vansinnigt fult monument för Raoul Wallenberg.
Men det pratar du alltid om. Jag tror att jag till och med en bild på mitt Instagram-flöde, ja, när du pekar på de här bajskorvarna på Nybroplan.
Exakt,
som du kallar dem.
Konstigt. Ja. Men folk har ju fått
en... De är i alla fall uppmärksamma och de upptar ganska stor yta.
Så är det ju, men det är ingen som fattar vad det är för.
Nej, det förstår du? Alltså, har du fått förklarat för dig vad det betyder?
Jag har läst den här skylten 10 gånger och jag glömmer bort det varje gång.
Du vet inte ens vad det står nu. Om du ska fråga dig, vad står det på den här skylten? Du vet inte.
Nej, alltså det står i hans gärning, men det som står som förklarar hur man har tänkt, det ska vara något sånt här långsamt lidande, tror jag, som kryper iväg på något konstigt sätt.
Det är, ja, för det, jag håller med dig, den är ju hemsk.
Ja, och så Folke Bernadotte, då har man ju i alla fall fattat grejen. För några år sedan bara satte man ju upp en byst på honom på Djurgården.
Ja.
Som är snygg, ja, i hans uniform. Och så står det bara Folke Bernadotte, så här, det här gjorde han.
Ja.
Och det är ju lite trevligt, tycker jag.
Sen tror jag de också har uppe på, nu är jag inte säker, men på Försvarshögskolan tror jag de har också typ ett hus som är hans. Eller något sånt. Det är någon sån...
Ja, men det kan nog stämma. Folke Bernadotte Akademin har ju, tror jag, ett eget hus där.
Ja.
Men han är i alla fall född 1895, mm, i Stockholm. Var dog han?
I Budapest.
Jerusalem. Folke Bernadotte, mördad 1948.
Ja, för fan, förlåt. Jag blandar ihop honom med
Rulle.
Raoul Wallenberg. Ja. Mm.
Och han heter ju då Bernadotte av Visborg.
Okay.
För att hans pappa gifte sig med munk av Fulcalia, vilket inte var tillräckligt fint. Och då blev de av med titlarna, så blev han adlad av sin luxemburgska kusin istället, som greve Bernadotte av Visborg.
Men det visste du redan. Jag älskar när det bara rinner på. Det är otroligt, alltså.
Men han hjälpte ju väldigt mycket människor under andra världskriget med de vita bussarna.
Ja.
Hjälpte folk att fly, judar och så vidare. Och han var otroligt elegant. Mm. Hans tjänst var ju Röda Korset. Han var ju alla de här uniformerna på sin Röda Korsuniform.
Okej.
Okay. Vilket är häftigt. Att alla hade ju en uniform.
Ja.
Så den såg ut som en svensk generalsuniform, fast istället för de svenska Tre Kronorna så var det Röda Kors.
Röda Korset. Ja, ja, vad coolt.
Faktiskt väldigt coolt. Och jag har för mig att hans fru, har jag drömt där? Nej.
Har du drömt om henne?
Hon heter Estelle. Det är där våran prinsessa Estelle.
Är det så?
Heter efter, jaha, Folkes fru. Som var en amerikanska. Ja. Manville född sådan. Ja, har du några andra frågor om Folke Bernadotte?
Nej, jag vill förstå hur han såg ut och hur han tog sig fram i livet och varför han var elegant och så. Kan vi liksom, hur såg han ut? Hur klädde han sig som man gjorde på den tiden? Det fanns inte så mycket avvikelse, antar jag. Det var kostym och slips och så.
Och men han var nog, jag tror han brydde sig lite mer än gemene man.
Mm-hmm.
För han var den här unika kombinationen. Jag har ju uppenbarligen inte träffat honom. Men
nej.
Det känns som han var den här unika kombinationen.
Ja.
Av en gentleman med ett litet sån där stick av Playboy.
Ja.
Men som jobbade.
Ja.
Alltså... Det här, kan roa sig, vara svårt elegant, men fortfarande göra en riktig gärning.
Ja.
Den är ju väldigt ovanlig.
Ja, oftast så blir det liksom tyngdpunkt på att roa sig.
Ja, eller bara tyngdpunkt på att jobba, så har man luftigt hår i djupa brallor.
Ja. Ja.
Han lyckades få ihop allt det där. Jag tror hans ursprung har hjälpt honom. Och sen, han var en väldigt duktig tävlingsryttare.
Men det där är ju, det är ju inte så konstigt. Det måste nästan stå i någon form av kravprofil att du har, att du kommer in med ett fett nätverk och ett tungt namn. Det kan ju inte vara en slump att fem av de här sju, eller vad det nu var, är rätt liksom socialt välmeriterade redan innan de kliver på sitt ämbete.
Nej, nej, självklart är det ju så. Och sen, alltså, många av de här människorna var ju, de uppfostrades ju med en sak, det är att du ska kunna umgås.
Ja.
Och kunna på ett, som det heter, på ett diplomatiskt sätt framföra och framföra en åsikt.
Det finns ju väldigt sällan idag.
Ja, och sen var det ju folk klart, om du skickade ner, det är därför, alltså, skickar du ner greve Folke Bernadotte till förhandlingarna, så då i alla fall så lyssnar man ju ett snäpp till.
Till, ja.
Ja, och tyvärr då, alltså, hertigen av York, alltså prins Andrew i England, han var ju någon sorts high commissioner for economic development eller något sånt här i England, och blev ju utskickad och satt på Davos World Economic Forum och allting.
Ja.
Men sen kunde den jäveln inte hålla fingrarna i styr bara, det är ju det. Alltså, det är lite för konstiga anklagelser hit och dit, och då däremot rasar han ju snabbare än någon annan.
I förtroende och alltihopa.
Ja, blir det ju.
Men då, jag skulle stanna vid det här lite med det sociala och det skillsetet där. För det finns ju ett begrepp som lyder acquired taste.
Mm. Hur menar du då? Eller, alltså, jag förstår ju vad det betyder, men...
Och att det är någonting fult i det. Man får inte uppfattas som en person som liksom har läst till sig att saker och ting ska vara på ett visst sätt. Utan det ska komma från generationer bakåt av liksom... Mm. Är du med?
Jag är med.
Många av de här har säkert det med sig som barnspel. Men har man inte det, så inbillar jag mig att man sätts på någon form av crash course i vad man kan prata om, vad man ska prata om, vad man ska ha för intressen, vad man ska liksom kunna för olika grejer. Och balansen måste vara precis det. Att liksom lära sig att vara naturlig i rätt ämnen. Förstår du vad jag tänker?
Jag förstår precis. Och där finns ett känt svenskt exempel.
Berätta.
På en person som lyckades med det här. Som, det känns ju väldigt fräckt att säga att han hade inte en sån bakgrund.
Han hade inte den bakgrunden med sig.
Nej.
Vem var det?
Sverker Åström. Ja. Sjukt cool jävel. Mm. Hans föräldrar var lantbrukare. Och när man såg, alltså, alltid klanderfritt klädd. Otroligt välform, precis som jag inte är nu. Välformulerad och chantil.
Där har vi ju någonting som brukar vara blottande då. Om man är klanderfritt klädd, otroligt välformulerad och chantil, då kan det bli lite för mycket. Det måste finnas lite sprickor i fasaden för att det ska bli genuint.
Ja, och det tror jag att det fanns hos Sverker.
Ja.
Nu har jag aldrig träffat honom, men jag får intrycket av... Han var ju också den första diplomaten som var... Alltså, väldigt högt uppsatt diplomat som var homosexuell.
Ah, där hade vi sprickan.
Ja, om det nu är en spricka. Men
det är klart att det är en spricka, men det blir ju en spricka rent socialt, genuint.
Ja, när du började jobba på UD 1939, när du var olagligt fortfarande homosexuell i Sverige, så var det nog...
Då är det ju skit, det är liksom perfekt, jobbigt. Det är en perfekt feature.
Men, och han var ändå då alltså Sveriges ambassadör i FN, han var kabinettssekreterare på UD, och Sveriges avslutade som Sveriges ambassadör i Paris, så det var ju verkligen de högsta.
Ja, visst.
Men en jävligt cool grej då, att han ville ju inte att det här att han var homosexuell skulle kunna sätta honom i en utpressningssituation eller någonting. Så han berättade ju det här...
Vitt och brett.
Nej, inte vitt och brett faktiskt. Men för han var ju då på UD under den socialdemokratiska regeringen.
Mm.
Så Östen Undén, Tage Erlander och Olof Palme informerade han.
Mm.
Och det sköna var den trions reaktion. Jaha.
Mm. Ja, men det är självklart. Jo. Så måste det ha varit i alla tider att alla reagerat så, egentligen.
Ja, egentligen. Men det är rätt skönt att det var. Och sen så kom han ju ut då på riktigt. Jag tror det var på, alltså, sent. Han dog ju 2012 eller 10 eller så.
Mm-hmm.
Kom ut på 2000-talet. Och sen var med på galor och blev årets homo på QX-galan. Och
jaha, okej, när han var typ 90.
Ja,
eller
85 eller något.
Ja, ballt.
Så sjukt cool kille. Så en person som jag verkligen önskar att jag
häftig
hade träffat.
Häftig historia. Faktiskt. Men det får jag komma tillbaka till det där med vad man pratar om och samtalar om och sånt. Man kan ju känna sig otrygg ibland i vissa situationer när man hamnar i samtal med folk som är väldigt duktiga på det här.
Mm.
Som är liksom tränade i det. Förstår du vad jag tänker?
Jag menar,
det finns ju, alltså, jag tänker att... kungabanorna har fått speciallektioner av Herman Lindqvist och allt. När man hamnar i en situation med folk som liksom sitter på samtalsämnen.
Men jag skulle säga så här, därför det finns två sätt att vara väldigt duktig konversabel. Det ena är att du vet hur du undviker att få frågor och konversera om saker som du inte förstår dig på. Och det är väl det är vad jag kallar för att vara proffstrevlig. Alltså du kan alltid styra ett samtal genom att säga ja eller nej, eller byt på ett elegant sätt byta samtalsämne för att börja prata om något slentriant istället för det här intressanta ämnet som du inte förstår dig på.
Men du vill ju inte prata om något slentriant. Nej, du vill ju ändå ha ett intressant samtal.
Exakt, då vill jag komma till nummer två. Ja. Som jag tror att alla de här människorna hade.
Ja.
Som är det absolut mest intressanta sättet att prata på en människa med, tycker jag. Mm. Eller med en människa på. Det är ju att du lär dig samtidigt som du lyssnar. Och det är en väldigt unik. Alltså du pratar med mig och så har man förmågan att höra vad du säger och göra en snabb analys av vad du har sagt och addera det på andra saker du själv kan, och sen kan du prata intelligent om det här ämnet. Och det är väldigt få som kan det, och det gör dig till en riktig diplomat, skulle jag vilja säga.
Ja, den där kopplingen, ja.
Ja, men som du sa, man har ett analytiskt sinne, men att du kan göra analysen jävligt fort.
Snabb, ja. Ja. Jag är inte så bra på det, men där, jag tar mig undan genom att jag är ganska nyfiken och ställer väldigt mycket frågor och pratar ganska lite själv. Frågar mycket, men jag blir inte uppfattad som en intressant och kunnig person. Däremot så blir jag en ganska bra samtalspartner.
Jo, men det blir det ju, därför du frågar mycket. Men sen har du ju frågat klart efter ett tag. För att då har du skapat en bild.
Och då har du dragit igång ett samtal.
Och då kan du också.
Kanske lite.
Ja, men du kan framförallt dra slutsatser.
Ja, lite det. Ja. Men det är häftigt att hamna i samtal med folk som är så socialt skillade som de här ofta är. De är så tränade i det här så att de kan liksom byta fot väldigt, väldigt fort. Kastas mellan olika ämnen. Om man är i ett samtal med 5-6 olika människor där det liksom är väldigt vitt och brett mellan fest, musik, populärkultur, klassiskt, konst, politik, affärsliv. Det är ganska få som är så här, som har en initierad åsikt eller kan liksom säga något dräpande eller ge sig in i det, i alltihopa. De allra flesta är ju inte mångfacetterade på det viset.
Nej.
Och det är ascoolt.
Jag älskar det ordet, mångfacetterad.
Det är ascoolt.
Man ska vara mångfacetterad.
Ja.
Och det tror jag den här Sverker var i allra högsta grad.
Ja, troligen.
Och sen har du ju, alltså, sen finns det ju massa andra människor som vi pratar om, Eliasson och sådär, men ja, han är ju för känd just nu.
Sen har han var också populärpriset. Så då?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
Väldigt snygg smoking.
Ja, han är elegant. Men sen är det en som jag gillar, och det är Gunnar Hägglöf. Det tror jag väldigt få vet vem Gunnar Hägglöf var. Han var Sveriges första FN-ambassadör.
Okej.
Gift med grevinnan Anna Folsiewiczi. Och han var framförallt en väldigt god vän till min morfar. Det är därför jag tycker det är
kul. Ja, såklart.
Och det finns lite... Jag hade den stora...
Det stora privilegiet.
Att faktiskt lära känna hans son.
Ja. Folsiewiczi.
Nej, men Hägglöfs son, Acke Hägglöf.
Ja.
Och Acke, men Acke var ju 60 år äldre än vad jag är. Och när jag bodde i Bryssel, jag hade privilegiet att bo i Bryssel. Nej, jag skojar. När jag bodde i Bryssel så bodde den här Acke där. Och han hade en sjukdom som gjorde att han böjde sig framåt. Alltså kroppen.
Väckte ihop sig. Lite som puckelrygg, eller?
Ja, så när han satt upp.
Sätt dig närmare micken.
Ja, när han satt upp så såg det normalt ut. Sen ställde han sig upp, men problemet var att då satt han fortfarande.
Ja!
Otroligt karismatisk kille. Alltså Acke nu. Han hade pass från Vatikanen, Iran, Belgien och Schweiz och såna grejer. Kusin med Audrey Hepburn på, genom den här grevinnan Wolpiewicz. Och vi satt i hans våning och drack whisky några kvällar i Bryssel. Det var väldigt roligt.
Ja. Jag går in på, om man tittar på diplomati idag, eller diplomater idag, svenska diplomater och ambassadsfolk, Vad finns det för några idag som man kan lyfta fram som är så här härliga, stiliga exempel?
Det är väldigt kul att du ställer just den frågan.
Varför då? Du har stort leende och vittriga ögon.
Ja, nej, men därför, jag tycker världens elegantaste man idag, egentligen i alla kategorier.
Alltså pratar vi världens elegantaste man?
Ja.
Skojar du?
Nej.
I alla kategorier?
Alla kategorier.
En svensk?
Ja.
Nej.
Jo. Och jag är så glad, jag skrev om den här mannen i, vad heter det, Perfect Guide för en månad sedan. Och så.
Jaha, jag läser inte vad du skriver där. Nej. Du berättar ju ändå det för mig. Men det här har du inte berättat.
Nej, men, och jag upptäckte ju honom genom en av våra lyssnare.
Nej!
Jo, fick ett mejl. Och jag blev så jävla glad. Jag tror jag nämnt det här i podden en gång förut. Men han är, och sen efter så har jag satt mig in lite i hans gärning och vem han är. Och så träffade jag igår faktiskt, vilket var intressant eftersom vi skulle göra det här idag. Mm. Så träffade jag en person som känner honom rätt väl.
Mm-hmm.
Och berättade, och då var det så kul. För när du bara läst om en person så blir det ju så här, ja men tänk om jag har fel, tänk om han är ett jävla arsle egentligen och bara har en trevlig fasad och så här. Men den här personen berättade att det är alltså tydligen också, det är världens trevligaste människa.
Berätta om världens trevligaste och världens mest eleganta person. Vem är detta?
Det är, han är svensk-italienare, halvsvensk, halvitalienare.
Börjar bra.
Han heter Staffan de Mistura. Och jag älskar kombinationen av Staffan och sen de Mistura.
Ja.
Och så råkar han vara markis i, då, tack vare sitt italienska. Ja. Han har italiensk pappa och svensk.
Svensk mamma.
Mamma. Mm. Klär sig, ja, alltså Eliasson klär sig dåligt i jämförelse.
Hur gammal är den rackaren?
Han är, fan om han inte, vad är det 17 nu? Han är, han är 17, 70.
Ja, okay.
Född 47.
Ja.
Han pratar flytande svenska. Han pratar flytande italienska och han pratar flytande engelska, franska, tyska, spanska och arabiska. Det tycker jag är rätt elegant.
Hoppsan, arabiska är inte alla som...
Nej, jag såg en tv-intervju med honom när han alltså helt fritt utan bara växlar italienska, engelska, svenska. Så, du vet.
Nej, det är vackert.
Ja, det är så coolt.
Otroligt vackert.
Och sen är han så snygg.
Men är han svensk medborgare eller italiensk medborgare eller både och? Eller
jag tror han har svenskt och italienskt pass.
Ja, okej. Okay.
Sen är det bara, han har såna här glasögon som sitter, som man fäster här.
Nej, på näsan!
Ja, som sitter.
Som inte har några skalmar.
Exakt. När han står inför FNs generalförsamling i en perfekt blå kostym. En lagom, vapenringen har han så här så att den sitter på sniskan.
Ja,
så den
liksom, lite sladdrig.
Det är nästan så att han inte har den på sig.
Lillfingret har blivit lite för litet också, så den glider runt där bara.
Den glider runt där lite. Och så den här lilla, perfekt blå kostym. Perfekt slipskostym.
Det är nästan så att han inte har den på sig.
Ja, skorna är
högblanka.
Högblanka. Och så har han en väldigt mjuk stämma och pratar väldigt trevligt så att alla känner sig inkluderade.
Åh, vad härligt det låter.
Nej, men jag vill träffa, jag vill äta lunch med den här killen.
Var är han nu, just nu?
Förlåt. Jag höll på att glömma bort det ballast av allt.
Ja.
Det är ju att det här tyder ju också på en riktig jävla gentleman ute i fingerspetsarna. För då har han en väldigt lång och gedigen karriär bakom sig.
Mm.
Och då pensionerar han sig så som man gör på Capri.
Ja,
och blir chef för Villa San Michele.
Alltså
som är ju Axel Muntes gamla villa. Mm. Och så bor där med sin fru. Och tycker väl livet är rätt trevligt. Men som jag läste om honom. Om man är en, eller jag tror om det var hans fru som sa att är man en person som Staffan så det behövs nog mer.
Mm.
Och då ringer det på telefonen en dag när han står och påtar i trädgården. Och så är det Ban Ki-moon som ringer. Som för er som inte vet är FNs generalsekreterare. Och så frågar han, du, kan du tänka dig göra en grej?
Förlåt, han är inte alls generalsekreterare längre.
Men han var det då.
Ja.
Och så kan du tänka dig att göra en liten sak till bara.
Mm.
Det är inte så komplicerat. Kan du bara åka ner och lösa Syrienkonflikten? Så han är, och är fortfarande nu. Så han tänkte i 3 dagar. Och hans fru sa tydligen till honom under den här betänketiden att jag vet vad du kommer svara, men ta 3 dagar på dig och tänk.
Men han är FNs sändebud i Syrien.
Ja, och chef för allt som har med FN att göra med Syrienkonflikten. Och bor ju i typ Aleppo. Och är 70 år och elegant klädd. Och jag tycker det är rätt häftigt.
Ja, det är det. Synd bara att det är en så jävla sjuk konflikt. Men det kan vi ta en annan gång.
Ja, om det är någon som kan lösa den så får
vi hoppas Staffan,
att... Så är det Staffan de Mistura.
De Mistura. Markisen från var i Italien?
Han är född i Stockholm. Vilket är lite coolt. Men pappan kommer från en adlig italiensk familj som egentligen har sitt ursprung i Kroatien.
Mm-hmm.
som allt det där har ju tillhört fram och tillbaks i Italien och lite annat.
Vad är det, Ligurien? Vad heter det havet?
Adriatiska havet.
Adriatiska havet, ja.
Som ligger däremellan, exakt.
Du, jag tänker på, eftersom han är 70, kommer från Stockholm. Har han någon kvinnlig avkomma i din ålder, eller?
Det lustiga var här att jag läste att han har två döttrar. Jag har inte lyckats ta reda på hur gamla de är.
Nej.
Men, nej, men otroligt mäktig person.
Ja.
Men jag tycker alla svenskar ska läsa lite mer om och ta till sig hans
Det ska jag definitivt göra efter det här.
Och jag tycker att avsluta, jag tycker det är en väldigt fin not att inte avsluta hela podden på, för vi har några grejer reda upp.
Jaha, har vi?
Ja.
Ja.
Introduktion av främmande sändebud.
Jag tror jag hade glömt.
men Staffan tycker jag får vara den personen,
ja,
som vi avslutar.
Berätta nu om den här introduktionen, är du snäll.
Jo, nej, men det är väldigt, sen diplomatpass också.
Jaha.
Introduktion av främmande sändebud. Vi kommer ju med att man tar vagnen ner till slottet.
Nu tar man bilen.
Nej, vagnen fortfarande.
Ja, okej. Okay, ja.
Men där möts då de här i uniform. Och sen så står ju kungen och tar emot dig i jackett. Nej, förlåt. När han tar emot dig står han i flottans amiralsuniform. Och när han lämnar av dig så har han jackett. Och då får du...
När byter han om?
Vad menar du?
När byter han om?
Nej, nej. När du lämnar Sverige. Fan vad underbart. Bara, hej, trevligt. Ursäkta mig i 5 minuter. Sen går du att sätta på ett jackett istället.
Ja, ja, det har jag fattat.
Ja, och då kommer man upp, alltså det är så jävla läckert, för det är så otroligt att vi fortfarande kan göra de här grejerna. Går man in på slottet, går upp för stora trappan där, och då du blir åtföljd av de här introduktörerna. Så står det paraderande kammarherrar och massa människor som öppnar dörrarna för dig och hit och dit. Och sen står det en kille och tittar in i nyckelhålet lite fint så här, för man vill ju ändå inte, han får inte spionera på kungen med samtal med ambassadören. Men man måste ändå se så här när ambassadören är på väg mot dörren. För att ambassadören ska ju inte få öppna dörren själv.
Själv?
Nej. Vilket är lite häftigt.
Det är magiskt. Ja. Vem var det jobbet? Nyckelhålstittarjobbet?
Jag vet inte om det är en kammarherre eller om det är någon lite lägre i rang.
Skulle du kunna tänka dig vara kammarherre?
Nej, jag vet inte vad du pratar om. Alls.
Stå och kika i ett nyckel.
Väldigt trevligt jobb.
Ja.
Nej, men så det, och den här introduktionen finns ju i alla länder.
Ja.
Putin är ju lite förnedrande, självklart.
Såklart.
För då ställs alla ambassader upp, alla på, här tas ju alla emot en och en.
Mm.
I Ryssland ställs alla upp på en rad. Mm. En gång i halvåret liksom. Och sen står han och förklarar för dem vad som gäller.
Okay.
I en sal där det är så mycket guld och 45 meter tak.
Nej, okay.
Spanien såg, där finns ett foto på när världens minsta nation, det vill säga inte Vatikanstaten utan suveräna malteserorden, när de lämnar över sina introduktionsbrev till San Carlos.
Ja.
Och då står två män med 1,90 långa med silvergrått hår i så jävla snygga uniformer båda två så att man smäller av. Liksom.
Ja.
Och så står han och lämnar över det här akkrediteringsbrevet som det heter.
Till dem.
Till honom. Det är bara en väldigt elegant,
ja,
gest.
Ja, såklart.
Och det är också världens, det passet som är, det stod en artikel faktiskt häromdagen, det passet som är absolut ovanligt i hela världen. I Maltesordens.
Hur många bor de i det landet?
Ja, det finns inget land. Det är alltså den världens enda stat utan yta.
Varför finns det en stat utan yta?
Det är faktiskt en bra fråga.
Vad fan är det för något?
De har ju en yta. Alltså, i Rom ligger ju 3 länder.
Ja.
Italien, som inte bara ligger i Rom utan ligger även lite runt. Vatikanstaten och Malteserorden.
Men är det som Kurdistan eller vad?
Nej, men Malteserorden har Via Condotti 68. Det är en adress, det är deras.
Ja.
Och det de har fått av italienska staten då, vad heter det, sån här, ja, att den här ytan är suverän.
Mm-hmm.
Och sen har de ett palats lite utanför också. Mm. Palazzo Malta, som är suveränt också. Och de ger ut egna pengar, egna pass och frimärken och hela skiten.
Till vem? Vem har passet då? Om det inte är några människor?
Eller nej, men... Nej, men alltså huvudgubbarna.
Bara ett litet gäng?
Ja, jag tror de har 3 pass.
Skojar du nu?
Nej.
Det finns en administration kring allt det här för 3 människor.
Ja.
Det är ju helt magiskt.
Ja, de har några fler pass. Det är 3 diplomatpass. Eller? Nej, det är fler. För de har ju 103 ambassader.
Ja, då?
Ja, runt om i världen. Det är lite häftigt.
Fantastiskt.
Ja.
Ja. Men du, det svenska diplomatpasset. Skulle vara det du vill in på, eller vill du bara berätta om...
Nej, jag vill bara säga att diplomatpass generellt är ju en jävla udda förteelse idag på något sätt. För det är det här, diplomatic immunity.
Ja, det gillar inte du.
Nej, men som är ju, vad heter den? Dödligt vapen 2.
Ja.
Den här äckliga jävla sydafrikanska ambassadören. Sen tror jag att de överdriver, jag tror inte du kan gå runt och skjuta folk på öppen gata och åka hem sen. Utan,
hoppas inte det.
Nej. Men diplomatpass är ju trevligt, för du får gå före alla köer och såna grejer på flygplatsen.
Mm.
Det är ju trevligt.
Mm, det är jättetrevligt.
Men jag tror ambassadör, jag skulle nog vilja alltså, mer social kompetens in i ambassad människorna.
Ja, men och kanske lite tvärtom, va? Också att plocka ut lite av det som de gör, som de kan på alla andra.
Exakt.
Och med en man. Och, för det blir ju lite så, kulturliv och näringsliv och politik och liksom allt.
Ja, exakt. Ge mer till näringslivsmänniskor också.
Här. Av den där kunskapen.
Va, nu har du varit jävligt duktig på det här i 40 år. Vill du bli ambassadör?
Lite så, ja. Lite utbyte.
Och sen tänkte jag fråga dig, har du några ambassadupplevelser både i Sverige och utanför?
Ja, det har jag ju.
Som är något att berätta om.
Jag har varit på brittiska ambassaden och brittiska residenset.
I Stockholm?
I Stockholm.
Vi har varit där tillsammans en gång.
Ja, på residenset, ja. Mm. Där har jag varit några gånger och på ambassaden har jag varit en gång. Sen så har jag, vad har jag med, varit i Sverige? Amerikanska ambassaden har jag varit på såklart. Sen har jag varit på de här, såna här konsulat. I ett tidigare jobb jag hade så hade jag ett antal kunder som var andra staters konsulat. Då.
Mm.
På Strandvägen sitter det några stycken Mellanöstern och afrikanska stater. Det var väldigt kul. Det är ju stora...
Och vad gjorde du där?
Våningar. Nej, men det var kunder.
Mm.
Så jag träffade då folk som jobbade där.
Ja, det är inte så. I Sverige har jag bara varit på amerikanska, lekte där när jag var små, tror jag. Med ambassadungarna. Och sen, eller om det var syran, någon av oss gjorde det. Men jag har varit där när jag var liten, ja. Vill jag minnas. Och sen med dig på brittiska. Och det är inte så mycket mer så. Men jag tycker de två finaste ambassaderna i Stockholm.
Mm.
Tycker jag är residenserna.
Mm.
Tycker jag är franska.
Var ligger den?
På Narvvägen. Det är ett palats där.
Just det.
Jag har aldrig varit där inne, men det är så snyggt. Mm. Och sen, men den har jag inte varit på. Sen har jag varit på holländska.
Som ja, ligger, det har jag också. Ja. Kollat på fotboll.
Och fan, den är ju fin.
Det är min absolut roligaste. Det är ju den absolut roligaste och härligaste.
Mm.
Flera gånger har jag varit där tillsammans med Jean Pascal och så fyra namn till.
Striver. Sex, tror jag.
Han har totalt sex namn, va?
Sju.
Sju kanske han har. Jean Pascal, det är ett namn.
Ja, tror jag.
Ett av sju.
Ja.
I alla fall. Där har de ju varje fotbolls-EM och VM så har de, får de bjuda dit folk.
Mm.
Det är ju helt magiskt. Ja. Ett helt orange rum och massa öl. Och
gammalt Diers-palats.
Jättevackert på Götgasbacken.
Ja, så fint.
Mm.
Men franska skulle jag vilja bli inbjuden till någon gång.
Mm.
Kanske vi kan ordna på något sätt.
Det kan vi nog läsa.
Så jag tänkte, vi avslutar det här med att mer folk söker till ambassadprogram och mer folk in i diplomatin nu för fan.
Diplomatprogram, jag vet inte om det finns längre, ja. Det finns säkert.
Men också, om du är sugen på ordnar och medaljer, det är absolut säkert sättet att få mycket medaljer att bli diplomat.
Ja, bra, jag är jättesugen.
Ja.
Det blir nästa grej.
Bilda vår egen diplomatkår.
Ja, kan vi göra.
Men,
tack för den här lektionen skulle jag väl vilja säga.
Ja, väldigt roligt att prata om. Och googla
Staffan
nu.
Di Mistura.
Exakt, Staffan Di Mistura, googla honom. Och så håller vi stilen till alla andra. Håll stilen.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.